Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå! Det är dags för NHL-podden igen och nu har vi kommit fram till nummer 65 avsnittet, mitt i Stanley Cup-slutspel, mitt i konferensfinalerna. Och jag måste bara först få säga att nummer 65, det är Erik Karlssons nummer, så det finns ju...
Ja, det är inget snack om.
Nej, inget snack om saker. Det är för sig ett ganska bra nummer, vi kommer in på det i slutet kanske, att det finns några konkurrenter, men ingen som hotar Erik Karlsson. Men Bjurman, hur är läget?
EK65.
Ja.
Tack Jonathan, det är bra. Jag kom precis in från min hotellbalkong som badar i sol. För jag befinner mig ju då i dina drömmars stad, Tampa. Här är det ingenting annat än knakande högsommar.
Helig mark, ja. In på jag blir salig. Ja.
Och jag bor ju här då på hotellet som ligger i princip vägg i vägg med Amalie Arena.
Ja, där satte du uttalet 100%.
Gjorde jag?
Uttalsfrågor är ett växande.
Amalie, vad säger de?
Nej, det där är en ständig fråga faktiskt. Men jag tror, jag är ju den sista man ska fråga sådana här grejer. Men jag har för mig att det är faktiskt Amalie Arena.
Ja, jag tror att det är så. Mm. Jag har ju varit där nu i flera dagar i rad. Och ja, som jag bloggade om och som också upplyst dig om i sms och så är ju då... Den här staden går verkligen i Tampa Bay Lightning-feber nu. Allting handlar om Bolts. Det är blått och vitt. Flaggor och fanor utanför alla affärer. Och alla pratar om det. Taxichauffören häromdagen var helt otroligt ivrig att få prata om. Eftersom han hörde att jag hade landat från New York.
Ja, just det.
Ja, som jag också skrev i bloggen. Det känns som någon har gjort en version av Being John Malkovich i Jonathan Ekeli-versionen. Man kom in i din hjärna och då skulle det se ut så här.
Ja, jo men, jag vill bara klargöra så här, att visst, man tror att Tampa, det är ingen hockeytradition. Det finns inget större intresse där och de har dessutom ett amerikanskt fotbollslag och baseballlag och så vidare. Varför skulle hockey vara stort på västkusten i Florida? Men det är ju faktiskt ganska bra drag och till skillnad från konkurrenten i Florida så vill jag säga att det är en stor nyckel också. Självklart att laget är så här bra, men att arenan ligger så tokcentralt som det gör, precis nere vid Channelside, nere vid ditt Marriott Hotel där. Det blir en ganska intim känsla där nere i alla fall när det väl går bra för laget och det, ja, när det blir ös.
Ja, visst är det så. Dessutom är det så att i de här liten staden är det ju inte, men den är mycket mindre än New York och Los Angeles och Chicago så. Och när sånt här händer, när deras lag går långt så blir det människor förenas verkligen kring det. Och det märks på ett annat sätt att Lightning är i konferensfinalen än det väl egentligen gör i New York, även om det på Manhattan var det rätt bra, väldigt bra buzz kring det här också, men här blir det så mycket mer koncentrerat och tydligt. Och ja, det är väldigt roligt att få uppleva. Det är överhuvudtaget rätt nice, alltså, som sagt, här sitter jag på balkongen. Ja, det är rätt skönt att vara här överhuvudtaget, alltså. Det är ju som sagt, nu har jag stängt balkongdörren, men annars så står den öppen hela dagarna och det blåser varmt in här. Gardinerna fladdrar och när man tittar ut så är det, ja, solen glittrar i Tampabukten och palmkronorna rasslar och man hör musik någonstans i bakgrunden. Det enda dåliga som du och jag redan har fått lida av här i början när vi försöker spela in det här, att hotellnätet är som hotellnät brukar vara i USA. Det är svajigt och uppkopplingen går ner, men
precis.
Du har ju blivit som mästare på det här så du kan klippa ihop saker och ting.
Ja, vi löser det på något sätt.
Men då vet lyssnarna det, ifall det plötsligt låter konstigt så beror det på att vi har fått börja om.
Ja, exakt. Vi trasslar. Men jag tror ändå att ni uppskattar då att vi kan köra på den här. Vi vill ju såklart köra och vi får låtsas som att det blir lite på plats närvaro ändå. Ja. Åla hotell.
Ja, precis. Och dessutom har jag glömt mikrofonen hemma, så jag kör med old school hörlurar nu. Men ja, vi får väl hoppas att det även lägger.
Jag ska inte säga något som lyckas, när jag var över hos dig lyckades glömma min mobiltelefon där. Så att, ja. Ja, svårt att säga något.
Ja. Ja, men nu innan vi kommer in på den slutspelserie som pågår nu, de två konferensfinalerna, så det händer, har ju hänt en hel del annat, och framförallt har det hänt att Mike Babcock, NHLs mest omsusade coach efter 10 år i Detroit, då faktiskt lämnar Red Wings och ganska överraskande till slut bestämde sig för att bli coach i Toronto istället.
Ja, det har ju varit supersnack i senaste dagarna, och det har varit en såpa de senaste 2 veckorna, får man säga, eller ja, hela säsongen. Det var ju snack om att det skulle bli den här utvecklingen redan ja, flera år sedan nästan, i alla fall förra sommaren när det kom uppgifter att Babcock tackar nej till kontraktsförslag trots fina löneförhöjningar. Så visste han att släpper han väl, liksom, kommer han väl till den här punkten när andra lag kan börja diskutera med honom, så vet han att hans lön skulle trissas upp till en nivå som man inte var i närheten av annars. Och det är klart att det var ju intriguing för Babcock himself. Och det har ju varit intriguing för alla oss andra att följa den här soppan. Men jag är ändå väldigt... jag kommer ihåg att jag sa för någon podd sen när vi diskuterade lite tränarkarusellen att jag trodde på Toronto av en anledning. Men jag är ändå väldigt förvånad att det blev det.
Ja, det har varit ju ett race här då, där alla har spekulerat väldigt mycket, och det verkar ju som att det till slut då stod mellan att han skulle stanna kvar i Detroit eller ta Buffalo eller Toronto. Och så sent som dagen innan det blev klart så hette det att Toronto var ute ur bilden.
Ja, just det.
Troligast var att han skulle stanna i Detroit. Sen dök St. Louis upp som en dark horse i racet, och även San Jose. Ja. Men det blev Toronto. Dels beror det då på att han får sjukligt mycket betalt. Han skrev ett 8-årskontrakt för 50 miljoner dollar.
6,25 miljoner per säsong exakt i snitt. Det är ju rena rama Henrik Zetterberg i lönen ungefär.
Ja, och det är ju unprecedented, unheard of. Coacher har ju aldrig haft sådana. De bästa har 2, någonting.
Precis, Babcock hade ju mer än, jag ska inte använda några matematiska termer här, men han hade 2 miljoner i Detroit, tror jag.
Ja.
Och den som tjänar mest i NHL till dags dato innan det här inträffade var ju Joel Quenneville i Chicago på 2,75. Så att, det är liksom inte till närmelsevis av de här siffrorna som nu blir ribban liksom.
Nej, ja, det ritar ju om, eller gör ju, förändra hela marknaden för coacher om en person har så oerhört mycket mer än de andra. Och jag tror NHL är så lagom nöjda med det här. Det är ett sätt att kringgå CBA och börja satsa en massa pengar på coacher då. För rika lag som Toronto. Allting syftar ju till med lönetaket att det ska bli jämnare konkurrens. Att de fattigare lagen ska ha råd att konkurrera. Men det kommer de inte att ha. Calgary och Edmonton och Columbus kan inte betala såna här pengar för coacher.
Nej, och inte ens Detroit ju, som är en sån framgångsrik och stor anrik förening. Det högsta budet som Ken Holland kunde erbjuda sig. Han kanske tänkte liksom sportsligt också, men han sträckte sig till 4 miljoner dollar, vilket ju var en dubblering av hans tidigare för 5 år. Och 5 år är ju ganska lång kontrakt för en tränare också. Så att det var ett monsterbud, men det var ju inte tillnärmelsevis vad Toronto och även Buffalo sägs det ju har kunnat ge ungefär motsvarande 50 miljoner dollar, eftersom att de har en stenrik ägare i Pegula.
Ja, Illich i Detroit är inte precis fattiga heller.
Nej, det kanske inte.
Så då blev det Detroit. Men som sagt, jag tror att det här kommer säkert att dyka upp framöver, att Gary Bettman vill sätta cap på sånt här också.
Undrar om man kan göra det innan nästa sån här, det skulle vara det här CBA som gäller nu är väl till 2022, så det är ändå ganska lång tid framåt.
Ja, men jag vet inte, tränare ingår ju inte alls i CBA, alltså det är ju ett avtal mellan spelare och klubbar. Så det får ju bli ett separat avtal i så fall, förmodligen.
Nej, det är möjligt att det kommer på något sätt införas någon lönesak för tränarlön, och att det på något sätt kommer ingå kanske i lönetaket.
Gary Bettman håller alltid en presskonferens inför första Stanley Cup-finalen, och då kommer det här att komma upp, och det ska bli väldigt intressant att höra vad han säger om det här och vad han tycker.
Ja. Nej, för hur man än vrider och vänder på det här, alltså, att han går till Toronto, det finns ju så otroligt mycket nackdelar med att gå dit. Om man tittar på.
Ja, man får ju säga så här då. Han gör väl det för, dels för pengarna, såklart. Dels för att Chani, Brendan Chani, han är där och de känner varandra som förut. Han har ju haft Chani i Detroit.
Precis.
Och Chani verkar ju ha en väldigt begåvad filosofi för han, vad han vill göra i Toronto. Och sen är det förstås en utmaning. De andra lagen, det pratades om, ser mycket intressantare ut. De har mycket mer utvecklingsbara trupper och så nu. Och prospects som kommer upp och så. Toronto är ju bara en big mess just nu.
Ja, verkligen jämfört med de här lagen som ändå var. Det var ju samma division på de här lagen som verkade alla intressantast. Det var ju lite häpnadsväckande egentligen. Men som Detroit har byggt upp till en jättespännande organisation. De har ju i princip kunnat genomgå den här generationsväxlingen. Och ändå lyckas behålla sitt slutspel hela vägen. Men nu känns det som att de är redo att kanske ta nästa steg. Nu är jag trots allt Nyqvist och Tatar och hela gänget. Börjar komma upp i 23, 24, 25 års ålder och ha lite rutin.
Ja, det är inte bara han som har gjort det. Men det har ju Ken Holland i stor utsträckning varit del av. Jim Neal och andra.
Även AHL-coachen som är den stora favoriten till att ta över nu. Jeff Blashill har ju varit där och gjort toksuccé.
Ja, vi ska återkomma till det. Men jag ska bara säga att det är väl såklart en stor utmaning för Mr. Babcock och komma till Toronto med den historien. Skulle han lyckas så är det som de säger, då får han ju skolor och parker och gator uppkallade efter sig. De har inte vunnit Stanley Cup på snart 50 år och det är den största staden i Kanada och hockey är enormt där.
Ja. Det är helt sjukt vilket intresse det är. Det är alltid, det är ju enorma biljettpriser som är helt utlösa trots att det är omgång 53 och de har inget att spela för liksom. Och det är ändå fullsatt.
Och en helt galen mediasituation.
Ja.
Men ja, så det är väl en utmaning. Men just nu så är det ju, tycker jag, det är ett kackigt lag med väldigt stora problem och omöjliga kontrakt med förnuff. Neon Dion, som jag ser så att han kallas, vilket är underbart. Neon Dion och Phil Kessel. Ja, det ska bli... Det ska bli väldigt intressant.
Oh.
Jag vill ju påpeka en sak. Jag vet inte om man kan påstå att coacher är överskattade. Men det börjar ju nästan kännas så när de får såna här löner. Och han är ju bra. Men det tål att påpekas. Han har bara vunnit en Stanley Cup. Precis som Randy Carlyle. De har samma merit.
Ja, just det. Exakt.
Carlyle med hela Stanley Cup. Sen har han vunnit två OS då. Men då får man ju säga att han har haft rätt bra material att jobba med.
Ja, det får man verkligen säga. Men till hans liksom stora credit kan jag också. Att han har ju visat att han är grym på att hantera press. Och det kommer ju vara... Är det någonstans man har press på sig, är det naturligtvis Toronto. Det är väl något av det grösta man kan utsättas för som NHL-coach naturligtvis. Ja. Men jag menar, han var ju pressad minst sagt som hemmatränare i Vancouver. Alltså, allt annat än guld hade ju varit monsterfiasko och hade sabbat hans legacy ganska kraftigt.
Ja.
Men han har ju trots allt lyckats föra Kanada till två raka OS-titlar. Och han har ändå lyckats genomföra den här generationsväcklingen i Detroit utan att missa slutspel. Det ska man ju naturligtvis ha. Så det är ju inte så konstigt att han har väldigt högt anseende, men 6 miljoner, att han ska vara värd tredubbelt så mycket som Joel Quenneville till exempel, det är naturligtvis anmärkningsvärt.
Å andra sidan, någonstans är det ju också, har jag alltid tyckt jag varit lite konstigt att tränaren, chefen, har så mycket mindre betalt än de han basar över. Det är den enda bransch i världen där det är så, tror jag.
Ja, det stämmer. Det är ju verkligen bara så här sportgrej liksom. För att,
det blir ju lite konstigt i hierarkin med det. Tänk om du hade 30 gånger så mycket lön som P.O. Larsson.
Det skulle se jättekonstigt. Det skulle inte gå ut. Det skulle vara konstiga stämningar på redaktionen kanske.
Ja, eller hur?
Ja. Ja, så ser det inte ut.
Ja, det ska bli väldigt intressant att följa hur det där går. Om det blir en omedelbar förändring hos Toronto eller om det blir en lång process och göra dem framgångsrik.
Shanahan och Babcock understryker när de har pratat idag när vi spelar in det här vi spelar in nu precis inför Anaheim Chicago, eller Chicago Anaheim rättare sagt, den game 3 mitt i natten.
Ja.
Men de har pratat här på kvällen när vi spelar in Babcock för första gången om det här. Jag hann inte se allt, men de understryker i alla fall, både Babcock och Shanahan, att det är ju en, det här med rebuild som Shanahan pratade redan om när han rensade bort 23 personer eller vad det var efter säsongen. Att det är en patient rebuild som gäller Toronto nu. De måste börja om, de måste bygga från grunden. De ska rensa ut i staben och liksom hitta nytt folk. både kanske spelarmässigt men framförallt på ledarsidan. Och ja, det här 8-årskontraktet liksom beskriver de ju som att det är den tidsramen vi jobbar med liksom. Att vi bara för att vi har fått in en supercoach här nu så kommer vi inte vinna Stanley Cup nästa år. Utan det verkar som att de försöker trycka på för sin stora fanbase här att det här är ett långsiktigt projekt.
Ja. Ja, vi får se. Och då står Detroit då utan sin coach och mannen som i mångt och mycket har ja, han har ju präglat klubben väldigt starkt länge. Och precis när det hände så kändes det plötsligt som att Detroit liksom var lite naken plötsligt. Att de, oj, oj.
Han är ju Mr. Detroit har han blivit liksom.
Det var mitt intryck också, att de känns lite nakna. Men nu är det inte så särskilt många i Detroit som är ledsna, tror jag att jag kan garantera. För han har inte varit särskilt populär.
Nej, det har varit mycket snack om det lite sådär hum-hum liksom, bakom kulissen. Att spelare och även liksom, kollegor och så här, tycker att han ställer enormt hårda krav. Och det är ju en svår person att ha att göra med i vissa avseenden.
Ja, ställer hårda krav är en sak, men det är... Som jag har förstått, en rätt sarkastisk, hånfull och otrevlig människa mot... han visar en sida utåt mot media, men inåt kan vara en rätt obehaglig människa. Mm. En mobbare, framförallt mot dem som inte riktigt håller måttet.
Nej.
Och vi såg väl lite av när han blir förbannad nu i Road to Winter Classic. Ja.
Det var inte mest sympatiska bilden, nej.
Nej, och han har ett extremt ego.
Ja.
Ja, så de är inte ledsna. De kommer förmodligen att få den här Grand Rapids-mannen, vad heter han?
Jeff Blashill.
Ja, han har ju ett gott anseende.
Ja, precis. Alltså, han är ju ändå den som... Han, sitt första år där så gick han och plockade hem Calder Trophy med... Eller Calder Trophy, gjorde han verkligen inte. Calder Cup heter det, AHL-slutspelet. Och då var det ju Nyqvist, det var Tatar, det var Shahen, det var Jerko, det var De Kaiser och hela gänget. Och det var ju Peter Mrazek i kassen. Så det var ju verkligen, han har ju verkligen varit med och byggt upp de här killarna som nu är bärande spelare i Detroit.
Ja.
Och det ska sägas också, jag måste bara tillägga det, att redan förra säsongen var det ju flera NHL-klubbar som ryktades vara liksom intresserade av att plocka över Blashill. Men då, dels så har ju Detroit förbjudit andra klubbar, när man har en manager under kontrakt så har man ju rätt att faktiskt förbjuda klubbar från att prata med honom, plus att man höjde hans lön så att man skulle konvinsa honom att förbli i Detroits organisation. Så att man har ju verkligen skyddat honom från liksom rivaler och sett den här utvecklingen framför sig, att det fanns en stor risk att bli av med Babcock, och då är det Blashill som allt talar för att han kommer ta över.
Konvinsa, Ekan, konvinsa.
Ja.
Ja. Ja, men och dessutom är det så då, för de som är kvar i Detroit, de äldre spelarna framförallt, så kommer det vara en enorm extra motivation att visa att framgångarna, till exempel den här slutspelssviten, inte hade i första hand med Babcock att göra, utan med dem. De kommer vara extremt motiverade.
Ja.
Inte minst i matchen mot Toronto.
Ja, just det, exakt. För nu är det var som jag sa, det är samma division. Det här kommer vara många möten med de här lagen.
Ja.
Så att, men, och ledarskapsproblem, det känns ju ändå som att det är trots att de tappar Bergkvist, känns det som är otroligt, alltså på ledarskapssidan så har de ju otroligt grundmurat det. Alltså med Ken Holland där, det är ju en väldigt skicklig general manager. Det är det här Illich-familjen som toppstyr, och sen även, jag menar, Kronwall, Zetterberg, Datsyuk. Det är ju en bas att stå på, så att säga.
Yes. Ja, ja, det blir intressant.
Ja.
Vi har vannat till nya coacher. Vi har McClellan hamnade till slut i Edmonton och får vara den som ledsagar Connor McDavid in i NHL. En speciell roll.
Ja, det är en speciell roll, och det var ju lite intressant att se där i VM som ju Kanada vann på ett mycket imponerande sätt, totalt överlägsna med McClellan i båset. De har ju ett otroligt lag. Men då satt han ju Crosby tillsammans med Eberle och Hall, och det kändes som en liten blinkning här till sina framtida spelare liksom, att ja, men lite så faktiskt. Och Connor McDavid är ju, jämförs ju som, kallas ju den nya Sidney Crosby, så att det, ja, han kommer naturligtvis inte vara på den höga nivån troligtvis redan säsong ett, men ja, McClellan verkar ju onekligen, alltså det är ju Edmonton, det är ju lite som Toronto också, det är ju en stor hockeymarknad i alla fall, ett stort intresse liksom, men till skillnad från Toronto så finns det verkligen byggstenar att utgå från här. Så att Och jag, vi har ju köttat, när vi har pratat om Oilers under säsongen, även förra säsongen när vi har klagat på dem, så har vi framförallt riktat kritik mot ledningen. Att det har varit samma gäng där i liksom 15 år och att de har turats om på positioner liksom Kemelo och McTavish hela länge. Men nu är det ju verkligen en ny start för hela Oilers här. Dels får de in Conn McDavid, det är den stora markören, men också en ny president, ny general manager Peter Chiarelli och sen så Todd McLellan då, som för första gången får vara med från start och bygga ett lag. För när han var i San Jose, vilket han har klagat lite på liksom sådär outtryckligen, men vad man har kunnat utläsa av kommentarer, så Wilson var ju där sedan 2003 och McLellan kom in typ 2007-2008 till San Jose. Och han, då var ju i princip kärnan i det laget satt. Nu kommer ju McLellan in tillsammans med en helt ny general manager också, så de kan ju verkligen samarbeta på ett helt annat sätt och bygga det här laget. Att han kommer mycket mer att säga till dem, tror jag. Så att det blir, jag tror faktiskt att Oilers kommer få ett kanske större uppsving, snabbare uppsving än vad Toronto får, trots Babcock. Så, det tror jag.
Ja, vi, det blir lika intressant att se där. Det gäller att få fart på vissa spelare som har fastnat i utveckling.
Precis. Och så gäller det för dem att, inte minst för Chiarelli, att ge McLellan ordentlig liksom personal då på målvakts- och backsidan. För det är...
Personal var uttryck.
både dåligt uttal och dåligt uttryck.
Flyers också ny coach. Ett mer okänt namn.
Ja, precis. Det var ju väldigt likartat namn med deras general manager. Hextall.
Jag vet ingenting om honom mer än vad som har framkommit nu då, sen det varit känt. Han verkar vara en hårding. Han verkar vara gjord för Philadelphia Flyers.
Ja, precis. Det är en sån här, nu ska jag sätta ut det, Broad Street Bully-attityden. Liksom.
Ja.
Lite den känslan man har fått. Och en annan viktig egenskap som han sägs onekligen ha, som i princip vad man läst om alla spelare och tidigare som har haft kopplingar till honom, där i North Dakota. Det är väldigt ovanligt att en college-tränare går rakt in i NHL. Som huvudtränare, alltså, jag menar, det var väl 30-40 år sedan det hände sist. Hextall, han sägs ju vara liksom, alltså, eller så här, Berube, så att han, en stor svaghet åt honom var att han inte var till direkt och rak i sin kommunikation till spelarna. När till exempel Le Cavalier, som har klagat mest, allra högljuddast, men även andra spelare, Kolejakov och Del Sotto och andra spelare som har fått sitta på läktaren, när det är sådana som RJ Umberger och Grossman, som hade lite svagare säsong, och McDonald har fått hur mycket speltid som helst, och en sån som Niklas Wiberg har ju klagat konstant hela säsongen naturligtvis. Så har ju de klagat på att de har inte riktigt fått någon motivering från Berube. Det är väldigt otydligt att han går sin egen väg utan att riktigt spelarna är med på det, men det sägs nog att Hextall är precis tvärtom, att han är en sån riktig pedagog men stenhård och professionell liksom i sin kommunikation. Att han säger precis vad som gäller till alla spelare, sen får de köpa det eller inte köpa det. Men han går sin väg och han kommer kommunicera det så här, övertydligt till spelarna. Så det problemet kommer inte finnas i Philadelphia 2015-2016 i alla fall.
Nej. Ja, vad kommer din gamle vän Guy Boucher hamna då?
Ja, precis. Jag har ju sagt att han ska hamna i alla lag, i princip. Ja, det är inte så många vakanser lediga nu.
Jo, det är det väl.
Ja, det finns ju. Jo, det är för sig sant. Alltså, Buffalo...
Buffalo, San Jose, förmodligen St. Louis.
Precis. Alltså, flera lag som gick bet på Babcock här, de sitter ju i en lite sämre position nu, för det är helt uppenbart vem de egentligen vill ha.
Ja.
Alltså, i St. Louis...
New Jersey har fortfarande ingen ny coach.
Nej, precis. St. Louis tycker jag är allra pikanta, eller liksom jobbigaste, besvärligaste situationen för Armstrong. För att de har ju faktiskt Hitchcock under kontrakt. Och att de då liksom ändå anmälde intresse för att få diskutera med Babcock, det är väl en liten kniv i sidan på Hitchcock ändå.
Verkligen.
Apropå Buffalo, så sägs de har börjat inleda diskussioner med Bilesma.
Ja. Good luck.
Ja. Ja, nej. Jag har en känsla av att det blir den här Ottawa-coachen, Richardson, som tar över Buffalo till slut. Alltså AHL-tränaren Binghamton där.
Jag vill att Tortorella ska ta över.
Buffalo?
Ja, vilket lag som helst. Bara han kommer tillbaka.
Ja, han gjorde ju round 3 här i ESPN.
Comeback, ja.
Mäktigt.
Hos Linda Cohn, sitter och kommenterar serierna som vi nu ska börja prata om. Vilken fin övergång det blev här.
Det var ju otroligt, det var en ESPN-övergång där faktiskt.
Ja,
riktigt snyggt.
För att, ja, nu pågår konferensfinalerna för fullt och fyra lag slåss om en plats i Stanley Cup-finalen.
Ja.
2015. Och ja, vi kan väl börja med den som jag följer då här på plats i Tampa, mellan ditt Tampa Bay Lightning och New York Rangers.
Ja.
Som nu står 2-1 till Tampa efter två utsökta matcher av Tampa och två mindre lyckade av Rangers. Plus den första då, den Tampa var riktigt under isen och Rangers var okej.
Ja, lite så faktiskt.
Ja. Och ja, det, mitt intryck är att Rangers är big trouble.
Ja,
det känns inte som de har något riktigt svar på Tampas snabbhet och skicklighet. Det är ju det som är grejen. New York Rangers som i förra matchen gör 5 mål, vilket ju nästan är unheard of. Nu sa jag det ordet igen. Ja. Nu blir det, nu vaknar Victor Norén och kommer göra en unheard of-låt.
Ja, precis. Down the middle.
Och ändå får de stryk då.
Ja.
Och ja, det finns väldigt mycket att säga om det här. Men framförallt så känns det som det är fem eller sex spelare i Tampa som bara sliter sönder Rangers.
Ja.
Och det är alltså, triplets, det är alltså Palat, Johnson och Kucherov. Ja. Det är Alex Killorn.
Mm.
Och det är Victor Hedman och det är i någon mån Steven Stamkos också. De har de inget svar på.
Nej, alltså som det sett ut i de här två matcherna framförallt så har det var ju som du mässade till mig att du för en gångs skull tyckte att jag fick använda ordet grundserien i
det här slutspelet. Ja, faktiskt som i grundseriematcherna. Det
precis.
Är faktiskt sant.
Det har varit väldigt mycket Tampa Bay Ghosts grundserien här. Och jag är lite... Och jag, alltså det här spelet är ju som jag som kollar sett liksom 75 Tampa-matcher i vinter. Eftersom det är mitt lag. Så är jag ju van att se Tampa flyga genom mittzonen. Att det inte är så låst som det är i ett slutspel. Utan då finns det verkligen nytta för Palat och Kucherov och Killorn och gänget att liksom ha det här spelet. Att de får... Ja, de här situationerna dyker upp. Men som... Ja, Detroit stängde ju ner totalt och körde väldigt tydliga matchups med Glenn Denning där. Och de producerade även då, men det var mycket tajtare och det var en spelbild som snarare gjorde att både Montreal och Detroit hade possession advantage, alltså de hade mer att spela nästan.
Ja, det är väldigt konstigt för det känns som Rangers försöker slå Tampa på Tampas bästa gren. Rangers vill också spela snabbt, och de är ju snabba, men de är inte lika snabba som Tampa, de är sämre på det.
Ja.
Och hamnar i väldiga problem när de ger bort mittzonen.
Exakt, för det är det som är den stora grejen och som gör att det ser ut som det gör. Att det är inget lag som tar tag i mittzonen defensivt.
Nej.
Utan den är öppen liksom. Det går hit och dit när respektive lag har pucken liksom. Då är det bara att köra på liksom. Och det är klart att det är Tampas absolut starkaste gren. Så att det kommer ju... Ja, så som den formtoppen som de verkligen är inne i nu också. Jag menar, den här poängsnittet som triplets håller och även Killorn, det var de inte nära... Nej, inte riktigt närheten av i grundserien faktiskt.
Nej, alltså de här triplets är ju hockeyshow på enorm nivå när de är som bäst. Men jag måste säga också att den här Killorn har imponerat väldigt mycket. Vilken jävla sniper.
Ja, det målet han gjorde i Game 3 framförallt när han åker in och bara bestämmer sig för att
stämpa och svara ner. Eller när Victor i andra matchen, Victor Hedman som jag faktiskt just har ägnat den här torsdagen åt att skriva en lång krönika om som kommer i tidningen imorgon.
Ja.
När han fintar skott och istället mitt i slottet och istället slår en perfekt macka till Killorn som bara kan dunka upp den i nättaket.
Ja.
Och Hedman måste jag säga vilken majestätisk storback det har blivit.
Ja, precis, ja, verkligen. Alltså, det är ett ord som jag återkommer till där alla gånger här nu, det är ju pondus alltså.
Ja,
han har ju enormt driv och det är så här man såg honom, kommer ihåg redan när det kom upp YouTube-klipp på honom i Modo J20 ungefär, att han kunde dominera isen på det här viset i alla riktningar, överallt på isen, att han verkligen var den som tog tag i spelet.
Ja, och han får sån fruktansvärd fart alltså, som ingen som är så där stor brukar kunna få upp.
Precis.
Och det är ju ett väldigt vapen och specialiteten har ju blivit lite att han kommer farande över isen och åker ner i runden och sen slår perfekta passningar i exakt rätt läge.
Exakt, exakt. Och han är ju, det är inte så att han fintar så mycket direkt, utan han lever ju på sin fart och att han har sån kroppssyda att han kan hålla undan motståndaren, mota bort dem.
Ja, kommer inte åt honom.
Nej. Och då blir det lätt att han åker ner i tar en sväng i runden och sen så får han så pass mycket yta att han kan titta upp och slå en passning liksom. På blå.
Ja. Man återkommer ju till intrycket att det kanske var så att Washington hade haft en större chans. Alltså nu ska vi inte sticka iväg. Men det hade passat Tampa sämre att spela mot Washington som Washington spelar mot Rangers. Så känns det ju.
Ja, precis. För Capitals, de hade ju ändå, det var ju ändå deras filosofi att täppa igen missionen lite grann, att gå lite på omställningar, ha ett bra powerplay.
Lite grann. Det var ju så trångt så det var ju... det var som att vara längst fram på en konsert på Gröna Lund.
Precis, och det var ju då vi vande oss vid att alla Rangers matcher slutade 2-1. Men det var ju när de mötte Washington framförallt.
Ja.
Jag håller med om det. Och det var du inne på i förra podden också, att Tampa-spelarna själva snackade om att vi vill ha Rangers trots allt, för att just på grund av att de var rädda för...
Spelarna sa inte, det var ledare som hade sagt det i hemlighet mellan score och...
Så pass. Ja.
Men och samtidigt har Rangers problem, alltså när de får upp som högst fart, framförallt the triplets, då ser ju Dan Girardi och Mark Stahl och Ryan McDonough allihop väldigt långsamma ut och blir bortgjorda så enkelt. De fintar bort dem. Till och med JT Brown snurrade upp Kevin Klein, så hette du.
Ja, just det. Jag kommer ihåg. Mm.
Men Rangers andra stora problem är ju då att de har deras bästa spelare är så dåliga. Och då tänker vi framförallt på Martin Saint-Louis som är så fruktansvärt usel nu. Tampa-ikonen. Det var ju så i den här game 3 då att Tampa-publiken hade planerat att bua varje gång han hade pucken. Ja. Men det märkte man ingenting av förrän i mitten av andra perioden, för han hade pucken så sällan.
Nej.
Och det hördes bara några få gånger. Han är inte med i spelet.
Nej.
Ja, alltså hade det varit någon annan än Martin Saint-Louis, då hade han om JT Miller eller Jesper Fast hade spelat som han spelade, då hade han varit petad. Ja. Lätt.
Ja.
Men Martin Saint-Louis får fortsätta för att han är Martin Saint-Louis och Alain Vigneault är kär i den sortens legender. Han och Dan Boyle får fortsätta hur mycket som helst.
Ja, och det är, precis, det är jättekonstigt. För kollar man på speltiden så har ju Jesper Fast som gjorde en fantastisk game 3 trots förlusterna. Han bidrog med 2 mål. Han har gjort mycket poäng i den här scenen. Ja. Han har varit omöjligt ännu bättre i den här scenen faktiskt än tidigare slutspelen när han ändå har fått sitt stora erkännande, kan man säga. Eller, ändå
ja, han bara växer och växer.
Precis, och ändå så spelar han bara en minut mer än Saint-Louis i den senaste matchen.
Ja, och så är det Rick Nash då. Som ju, nu har han ju befäst bilden av sig själv som en choker. Han försvinner när det blir slutspel. Han slutar ju må. Tidigare slutspel har de kunnat säga anhängarna att jo, men ser han är ändå bra defensivt och så. Ja, nu var han ju inte det heller i game, han var ju bedrövlig. Men framförallt är jag var då bra defensivt. Han har ju så fruktansvärt mycket lön för att göra mål. Och så gör han inte det.
Nej, och det är konstigt för när man ser på highlights från grundscenen när man klipper ihop liksom Nash mål, så är det är mycket klassmål och det är mycket kyliga liksom val han gör liksom i trängda lägen, och det är ju ett fantastiskt skott som han kan placera nästan vad som helst. Han gjorde ändå över 40 mål i grundserien liksom. Men nu till exempel ett halvt friläge han hade när han ryckte loss och kom nästan fri i game 3 här. Ett jättetomt skott mitt i magplattan på Bishop. Det kändes liksom håglöst, uppgivet.
Ja, du ser på kroppsspråket direkt på honom att det här kommer han att missa.
Han kommer missa, han liksom, han kommer inte sätta den här. Han vet det själv, alla vet det. Ja, och det blir liksom exakt. Ett alibiskott liksom.
Ja. Ja, alltså han har ju det kontrakt han har, så det blir ju svårt tror jag, men Martin Saint-Louis finns inte i chans i världen att han kommer tillbaka till Rangers nästa år. Han är körd. Och jag tror att Seider helst skulle vilja trada bort Nationals, i synnerhet om de åker ur den här serien.
Ja. Nej, med tanke på...
Deras hopp då, om jag får återkomma till det. Det står ju då till... Ja, några saker. Ett då kanske att Tampa fortfarande är unga och har haft en tendens att plötsligt göra dåliga matcher mitt i slutspel.
Precis, och Bishop har varit lite svajig också.
Verkligen. Han släppte faktiskt in 5 mål här.
Ja.
Trots att de tidvis dominerar så mycket så släpper de in fem. Ja, om de kan komma på ett sätt att sakta ner det här på något vis, jag vet inte. De har ju sin förmåga att komma tillbaka. Det var ingen som trodde att de skulle komma tillbaka från mot Washington heller.
Nej.
Men jag tycker det känns som de är i större trubbel nu. Det känns som de har mindre svar på det här. Och sen är det då om Henrik Lundqvist kan bli sig själv igen. Han har ju varit mänsklig på slutet.
Precis. Alltså,
han trivs inte mot Tampa.
Nej, han har ju, exakt. Alltså, han har ju, ja, alltså sen Cooper tog över Tampa Bay kan man säga. Haft problem med just, men det har ju varit sen Triplets-gänget eran började liksom, så har de haft ganska lätt för just Rangers och Henke i målet. Ja. Jag tycker för sig att han under stunden varit rätt bra, gjort några vassa räddningar, men samtidigt har det varit några enkla mål, och det kändes ju som att det här avgörande målet, inte minst 6-5 målet i sudden i game 3, det var en sån här puck som Henke normalt sett bara styr ner i hörnet liksom.
Ja, ja, han sa att han såg den helt enkelt, men han såg den för sent. Reagerade för sig. I normala fall hade jag sagt att ja, men det är efter såna här matcher han är som bäst, för grejen var ju att det skulle han ju då ha varit i game 3 eftersom han släppte in 6 i matchen före.
Ja,
och han såg bekymrad ut efter jag pratade lite med honom, väldigt tystlåten och besviken. Ja. Men det finns ju då till och med Rangers fans som har börjat hacka om som vanligt att de ska ta in Talbot igen.
Mm. Ja,
det fick Vigneault frågor om idag. Han, först så skrattade han bara, men frågeställaren upprepade, ja, finns det skäl? Och han senast var Hank is our guy. Ja. Han litar, ja, på sina stjärnor och punkt och slut, så är det bara.
Ja, det
är... Alltså, han är ju en slutspelsmålvakt, så och... han kommer ju att försöka skaffa sig revansch.
Precis, det är två matcher vi pratar här trots allt, ja, än så länge. Så att ja, det ska mycket mer till för, och vi ska ju komma ihåg också att Henke var ju en stark kandidat, topp tre minst på de flesta listor över Conn Smythe efter två runder. Så att det är verkligen, ja, snabba liksom, tongångsändringar här. Men,
ja, det är ju så. Mm. Blir det en helt annan matchbild imorgon, då vet man inte hur det kommer att låta.
Ja, precis, och det är klart att skulle Henke släppa, nu vet vi inte hur det går naturligtvis när vi spelar in det här, men blir det, ja, kan det bli 2-3 snabba mål i första perioden, då kanske det blir så att Talbot får hoppa in en match eller något. Ja, så får man se, men det är ju spekulativt.
Life is full of what ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ja, jag känner att du ändå känner det som att du har ett par tår i Stanley Cup-finalen.
Nej, ah, det vet jag inte. Men jag blev lite förnärmad och lite så här. Nej, Cooper, sakta backarna nu. När han har, vissa uttalanden tycker jag har varit lite så där tveksamma när han pratat om Tyler Johnson. Att det skulle ju vara, oj vilken story det skulle vara om han skulle få höja Stanley Cup-bucklan. Jag tycker han har varit, vissa Tampa Bay efter de här två segrarna har gått lite händelserna i förväg i sina uttalanden. Liksom, utan att för den skull påpeka att de har kommit någonstans. Men ändå... lite undermedvetet sådär att det känns bra efter de här två storsägnarna. Eller storsägnarna.
Ja, då brukar det bli problem för de som känner så.
Det kommer inte. Och vi vet ju vad Rangers är ju ändå ett bra lag på att studsa tillbaka normalt sett. Ja. Det går absolut inte att räkna ut dem.
Han är en speciell karaktär, Cooper.
Mm. Ja.
Han är väldigt, jag upplever honom så charmig och trevlig och vältalig. New York-journalisterna avskyr honom.
Asså?
Ja, de tycker att han är ju en jurist, liksom, en utbildad jurist, och de tycker de ser rakt igenom, det är bara falsk pretty boy charm, alltid haft det bra och så. De köper inte.
Nej.
Jag gör det däremot, jag tycker han är, ja, man får begåvade svar, roliga annorlunda svar.
Ja, han kör ju inte, de här klyschorna jobbar inte han riktigt med i alla fall, det kan vi ju konstatera. Nej. Men jag måste bara fråga dig också, hur är du som är med på matchvärvningar och lite sånt där ibland, hur långt borta är Zuccarello från spel?
Ja, långt.
Det är långt.
Mm. Han har fortfarande inte tränat med laget. Han kör ensam på is. Och, ja, det är en eventuell Game 7. Eller en eventuell Stanley Cup-final. Han måste ju träna med laget.
Ja. För det känns som att just när det väl utvecklas den här matchbilden som inte Rangers gillar. En som ändå gillar det är ju Zuccarello. Han skulle ändå bidra i den här serien i allra högsta grad.
Ja, ja, det är som det. Men nu vart ju Tampa av med en back då kanske.
Carl.
Men han tycker ni inte är bra ändå.
Nej, jag har ju inte varit hans största fan här under varken säsongen eller den här poddhistoriken. Har han fått några sängar av mig? Nej, däremot är jag väldigt imponerad av Nesterov, som jag tror är en ny bekantskap för de flesta. Det var ju inte tanken att han skulle vara så här bra som han är faktiskt i det här slutspelet. Han är övertygat halvt om halvt i AHL. Men han har varit riktigt bra faktiskt, trots att han har varit liksom långa uppehåll medan hans få insatser. Han har inte fått så mycket minuter heller hit och dit. Men nu börjar det verkligen. Nu när Cooper växlar om med till 7 backar så har ju faktiskt Nesterov fått mycket speltid och gjort det väldigt bra och varit inblandad i flera viktiga mål här i Rangers-serien.
Ja. Så att,
de har en ny ung spelare på gång där faktiskt.
Ja, men du, om Tampa går till final nu då får de möta antingen Anaheim Ducks eller Chicago Blackhawks. Den serien har ju redan utvecklats till big drama. Big drama, det vet inte alls vad som ska hända där.
Nej, precis. Oj, och när vi spelar in det här så är det alltså bara någon timme kvar tills nedsläpp i Game 3 i Chicago.
Tredje matchen, ja.
Precis, ja. Så att, ni som lyssnar har förmodligen koll på läget där, men vi utgår ifrån de här två första matcherna. Och 1-1.
The Ducks vann första och övertygade, då såg de ju klart starkare ut. Eller det var väl så att Chicago hade mycket spel, men fick inte, de hade mycket puck, ska vi säga. Mm. Var ofta i anfallszonen och fick iväg mycket skott, men inga särskilt farliga skott. De höll dem utanför, som det heter.
Ja, de kändes tunga och starka den matchen här faktiskt. Ju längre matchen led liksom. Mm.
Ja, och när de fick chanser så gjorde de mål.
Precis, och de har känts väldigt effektiva hela slutspelet. Att de har en grym liksom, power in mot kassen.
Ja, men sen i game 2 då så var det ju en nattmangling monumental igen.
Ja.
Nästan tre hela övertidsperioder innan Marcus Kryger avgjorde. Och det var ju återigen då. Chicago vinner de matcherna, punkt och slut.
Ja, det är helt
alltid
helt osannolikt. Det är liksom, det måste vara mentalt jobbigt för alla lag att bara gå in i en förlängning mot Chicago, för att man vet historiken där.
Och det, ja, det måste vara väldigt tungt självförtroende för dem själva. Det sa Kryger efteråt att ja, men vi vet att oddsen, ja, det är bra odds för oss.
Ja.
Det brukar inte vara Kryger som gör. Det brukar vara Kane och Seabrook och company.
Precis, det brukar vara de stora spelarna, inklusive Seabrook får man säga då, för han har ju blivit någon slags superavgörare i Sunny Depp. Men och det vill jag ändå säga den här serien efter de här två matcherna, att man väntar fortfarande lite grann på de stora stjärnorna. I Tampa Rangers-serien så har det ju varit de förväntade, framförallt i Tampa, som har levererat.
Mm.
Men på den här sidan kusten så är det ju faktiskt Cogliano, Thompson, Shaw, Kryger, sådana Cogliano.
Men det kändes nästan som det skulle bli så också, för att de här stora stjärnorna tar ut varandra. Liksom.
Ja.
Och det blir den som har bäst rollspelare som till slut vinner. Ja. Där den avgörande kampen står.
Precis, och det var ju den stora grejen förra årets slutspel som vi pratade mycket om då. Liksom att, visst, det var många stjärnor som klev fram då också, men det var ändå många matcher som avgjordes av secondary scoring, till och med killar i fjärde kedjan som gick in och levererade. Inte minst för Rangers med Moore och Boyle och så vidare. Och i Kings som ju verkligen vann mycket på sin bredd, och att man hade Justin Williams MVP i tredje kedjan. Liksom.
Precis. Och det känns ju som Ducks är väldigt väl rustade på den punkten med andra kedjan med Kessler och Silverberg. Och sen som du säger, de här Cogliano och Nate Thompson.
Ja. Emerson Eaton.
Ja, man vet att det är ett starkt lag som kan hålla en sån som Thomas Fleischmann helt utanför laget.
Precis, han är bänkad.
Ja.
Får jag gå på ett sidospår här bara när jag ändå tog upp Fleischmann? Som vi
nej.
Kanske... inte det?
Vi ska prata om slutspel.
Ja, det har lite med slutspel att göra.
Ja, jag sa nej.
Nej, då skiter vi.
Ja. Ja, nu vart du ledsen.
Ja, nu blev jag bitter.
Jag tog en halstablett där. Jag har lite så här slutspelsförkylning. Det kommer alltid.
Ja, just det.
Efter någon månad. In och ut ur ishallar. Ingen sömn. Mycket stress. Resor fram och tillbaka. Det är bara Det är bara så.
Ja, det ska vi säga också, att den här matchen som avgjordes då ungefär 0-2 någonstans, din tid. Andra matchen.
Tack för två.
Precis, det var ju inte klockrent för din sömn. Du hade ju planerat att få sova lite denna.
Ja, det hade jag. Ja. Och inte nog med att det var matchen pågick så länge, det var ju Kryger då. Så var jag tvungen att jobba för att få tag i honom.
Ja, precis. Och då vet man att då blir det sängdags 4 någonstans kanske.
Ja, det var hemskt faktiskt. Ja. Men en intressant, väldigt intressant dimension i den här serien är ju att sen Chicago förlorade Michael Rosenwald då.
Ja.
Så förlåt. Jag ska ta ut den. Det är inte klok. Så spelar han ju nästan bara med 4 backar. David Rundblad kom in som komplement till Kimmo Timonen i tredje backparet. Eller de 2 extra backarna ska man kalla dem. Eftersom de får hoppa in och alternera lite här och där. Men hans, ja, det gick inget riktigt bra för Rundblad.
Nej, han beskylldes lite för åtminstone ett mål. Liksom. Mm.
Det går inget bra för Timonen heller.
Nej, verkligen inte. Nej.
Och då kom den här...
Kamiski.
Ja. Mm. Och nu har han den rollen. Men det är alltså... Duncan Keith, Brent Seabrook, Niklas Hjalmarsson och då jag får ju spela något så fruktansvärt mycket och man kan inte låta, det har vi ju alltid gjort, det har ju varit hård belastning på dem, men kan man verkligen lyckas i långa loppen men egentligen med bara 2 backpar?
Ja, precis. Ja, det är verkligen så. Det är, som i senaste matchen, de där 4 backarna låg alla över 46 minuter.
Ja, alltså de är ju fantastiskt bra, men det måste ju vara något fruktansvärt. De spelar nästan varannan byter.
Ja, och ja, precis. Och det här är ju Anaheim inte sena på att försöka utnyttja i alla fall. Det är ju
de smäller på de där 4 backarna så mycket som möjligt. Ja. Och så matchar han in de bästa forwards när de här andra är ute då.
Exakt.
Det är ju en väldigt akilleshäl såklart. När det är backa inne som inte riktigt håller.
Just i den bemärkelsen, apropå coachningen där, så kan det ju vara en lite större än lite större fördel än vanligt att få komma hem nu till Chicago och ha sista bytet och kunna råda lite mer över, för det alltså Boudreau har ju varit hänsynslös där. Och kollar man på tacklingar bara, 115-79 i tacklingar till Anaheim på de här 2 första matcherna. Det är ju ganska enorm skillnad faktiskt. Nej, det kommer. Jag kommer ihåg att Don Cherry tog upp också efter första matchen. Han skulle visa, han skulle egentligen visa något annat om Hjalmarsson, tror jag. Men så kommer han ju fram till att det är ju lika bra att visa här att han är ju helt utpumpad, för att han blir ju tacklad hela tiden. Jag tror man hade en sekvens när de visade att han blev jättetacklad 5-6 gånger. Och när han satt i båset och liksom hulkade sig nästan, såg det nästan ut som att han var skulle välta sig ner och spy eller någonting, för att han var så trött. Så att,
det låter som en väldigt, men som du säger, nu är de hemma i United Center och jag blir inte förvånad om de plötsligt
vaknar till liv.
Skaffar sig övertag i alla fall i den här serien, för det är Chicago Blackhawks.
Det är ju det, precis. Och det är ändå starkt av dem att komma från det här med 1-1.
Ja, verkligen.
Det är riktigt starkt.
Och man märker de blir så fruktansvärt glada när de gör mål, men det känns som de mest är glada över att matchen är slut. De upplever inte att de har åstadkommit någonting än.
Nej, precis, det är ändå exakt, det är väldigt så här kontrollerat firande. Det är klart de hoppar runt liksom så här, men det är inte den här hänga kvar och köra ärvarv direkt och liksom juniormålgesterna liksom, utan det är,
de har redan vunnit så mycket, så medan man känner då att hade dags vunnit, då hade det varit TV-pucken.
Ja. Ja, det var lite skillnad på, det får man ändå erkänna, på Chicagos övertidsfirande och på Tampas övertidsfirande.
Ja, precis. Så ni kommer att få spö av Chicago. Tänk att jag inte håller fast vid det här tipset. Som jag sa när slutspelet började, sa jag att det skulle bli Chicago-Tampa.
Ja.
Jag sa att det skulle bli de här 2 konferenserna också. Men sen har jag ändrat mig under loppets gång. Vilken jävla dumhet.
Det ska man inte göra.
Nej.
Ja, men jag vill ändå passa på att hylla en spelare ändå, trots allt här, som i Anaheim, som jag tycker vi har kanske varit, i alla fall jag, lite sådär halvskeptisk till och som man inte riktigt gett något erkännande. Men det, alltså Fredrik Andersen i kassen är ju faktiskt riktigt bra.
Ja, verkligen. Har du helt rätt i.
Och han har
liksom... jag har nog sett för lite av honom för att faktiskt fatta hur bra han är.
Och jag kommer ihåg han hemma i Sverige när han spelade Frölunda. Han var ju en fullständig vägg den säsongen. Han var ju ruskigt bra, framförallt i grundserien. Men alltså han har ju så otroligt, han har ju alla liksom viktiga egenskaper man vill ha hos en målakt. Det har han. Alltså han är lång som ett, det är ju liksom, moderna målakter är ju stora som hus. Han väger 100 kilo, han är 1,93 lång. Han är så här otroligt lugn, där som Braden Holtby, Henke Lundqvist grejen liksom. Att inte hetsa upp sig. Men han samtidigt är en galen vinnarskalle och vill ta varenda puck, vill vinna varenda match. Och vi såg ju hur sur han blev när de förlorade i övertiden. Han var ju, trots att klockan var...
Det får man väl ändå förstå efter att spela 6 perioder.
Ja, precis. Men han var nästan tuckarask sur där. Och han har ju ett enormt självförtroende också. Alltså, så här, han räds ju inga uppgifter så här, och han tror ju på sig själv väldigt mycket. Och han är en stabil i intervjuer. Så här. Vi såg han på plats i Nashville där när han bank omkring den. Han gav ett gott intryck. Nu hade de sig vunnit den matchen. Men jag har ändå en känsla av att det finns inte brist på självförtroende i den kroppen i alla fall. Och så är han ju så extremt välskolad. Alltså, det är ju en av de, han är ju verkligen som alla moderna unga målakter naturligtvis, men han har ju verkligen tekniken och den här moderna stilen liksom. Så att vad man än pekar på så förstår man ju att det här är ju en bra målakt. Liksom.
Ja. Så kan det gå.
Ja, vi får ju ändå i sammanhanget ändå berömma Crawford också, som har varit bra och som verkligen har studsat tillbaka efter sin mardrömsstart på slutspelet. Chicago är väldigt tydliga med trots allt att det är han som ska föra dem till en ny cuptitel.
Yes. Ja du, min vän, nu ska jag göra mig ordning här. Vi återkommer nästa gång. Vi har några små saker kvar. Vi ska ju lyssna på en låt till.
Ja, det ska vi göra. Precis, vår vän Victor Norén har ju mycket riktigt, du sa ju det direkt i sändningen liksom i podden förra veckan, att det här kommer att bli poddmaterial.
Ja, jag gjorde mig skyldig till en grov svängelsk dans med tungan.
Det är gott om sånt när vi pratar, men det här var ändå exceptionellt vill jag säga.
Ja, och det snappade Victor upp, så det ska väl avsluta med att lyssna på det lilla Sophomore Slam går solo i princip.
Ja. Exakt, det är, för det brukar vara One Two Punch som står för mesta av sången, men det är Sophomore Slump som går så där, det är ju historiskt. Det här är verkligen en debutalbum liksom. Nu blir det platt alldeles. Men ja. Ska jag snabbt bara säga också, jag måste Andrew Shaws nickmål var ju speciellt, som blev bortdömt. Vi har ju läst och hört och sett det naturligtvis senaste dagarna, varför det dömdes bort, att det är inte okej och nicken så här. Men jag vill säga, han har nummer 65 precis som där avsnittet. Erik Karlsson är ju ändå dö. Nummer 65.
Vi har redan sagt Erik Karlsson. Det finns inget att diskutera.
Nej, men André Burakovsky är också nummer 65.
Ja, det kommer att bli bra. Men Erik Karlsson.
Ja, bra. Vi bestämmer oss för det. Ja, helt rätt.
Nej. Ja, vi återkommer nästa vecka. Då kanske vi vet vilka som är i Stanley Cup-final.
Precis, det blir ju ytterst intressant.
Ja, spännande.
Vi tackar så mycket för alla som har lyssnat. Och häng med i bloggen här nu, Bjurman. Trots... i bloggen så märkte inte om några internet connections, de märkte bara närvaro, att du faktiskt är på plats
och trötthet.
Jag tycker du håller hågan uppe fint.
Ja, tack. Och men då tar vi avsluta med Sophomore Slump goes solo.
Ja. Varsågoda, take it away, Sophomore Slump.
The bigger the game, the story king. 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 Jag brinner för en organisation. Jag ska tatuera in ett Rangers. Jag brinner för en organisation. Jag ska tatuera in ett Rangers. The bigger the game, the story king. 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 13 maj 2013, 2014, 2015. Seger i Game 7 och 35 räddningar.